Rysslands krig mot Ukraina pågår tyvärr fortfarande. När det fullskaliga kriget bröt ut blev det snabbt tydligt hur stark den ukrainska stridsviljan var, vilket nog gjorde att många insåg att det här skulle bli en utdragen konflikt. Nu är vi inne på den andra sommaren av krig och mycket har hänt. Så hur ser världen på situationen? Och hur har den synen förändrats över tid? Kommer stödet för Ukraina att hålla? Och hur påverkar det interna tumultet i Ryssland synen på Putin och hans regim? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Löfvenberg. Det går förstås att säga mycket om vilken sida som håller vilken stad, hur mycket ammunition det finns i depåerna och vilken inverkan all modern utrustning från väst har på marken i Ukraina. Vi ska säga något om allt det där, men vi ska framförallt försöka ge ett bredare perspektiv på hur världen uppfattar vad som händer och hur det kan komma att påverka kriget framöver. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig överstelöjtnant Johan Hovinen, lärare i militär strategi vid institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Och Fredrik Lydqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka Fredrik.
Tack, allt roligt att vara här.
Jag ska också säga till er som lyssnar att vi spelar in en vecka innan det här avsnittet släpps för att alla inblandade ska få ta semester inom rimlig tid. Så om det är något som hände igår, alltså i förhållande till när avsnittet släpps, så får ni inte bli sura på oss för att vi inte har koll på exakt allting där. Men det här ska ju handla om lite bredare perspektiv, så det ska nog gå ändå. Men jag måste ändå börja med att fråga. Går det att säga något om läget i kriget just nu, Johan?
Jo, men jag har ju sett att den ukrainska försvarsmakten påbörjade för ungefär en månad sedan en sommaroffensiv som går sakta men säkert. Ser man små framsteg i striderna. Det har inte skett något större genombrott. Det tror jag vi var nog ett par stycken, och jag med själv där inräknat också, att det kanske förväntades att det någonstans skulle ha skett någon typ av genombrott. Men det visar väl sig som så att Ryssland har använt tiden väl, 6 månader minst, för att bygga ut ett ganska väl fungerande försvar. Och ukrainarna söker just nu det man brukar kalla då för surface and gaps på amerikanska, så letar man här efter då ytorna och luckorna i det försvaret där man då förväntas att få ett större genombrott. Tittar man på den ganska långa linjen från Zaporizjzja och österut, så är ju fronten ungefär 150 kilometer lång.
Det är mycket antar jag.
Det är väldigt långt, det ska vi säga. Ja. Jag satt och räknade på det här om dagen, och det ser ut ungefär som att det är åtminstone det är som en armékår skulle liksom organisera som ett försvar, och då hamnar vi ungefär ett försvar kanske runt om en 30 000 personer eller sånt där. Mm. Så det är relativt stort skulle jag säga.
Och de här, vi ska återkomma till vad väst är villiga att ge oss där, men alla moderna vapen då som vi har fått höra har landat, har de gjort någon nytta? Kan man se någon effekt av det?
Alltså, vi har inte sett så mycket utav de moderna vapnen användas, för att fältarbetena som är genomförda, och framförallt då den enorma mängden stridsvagnsmineringar som verkar vara genomförda, har gjort att man har gått försiktigt fram från ukrainsk sida. Vi har ju sett några enstaka Leopardstridsvagnar som har blivit utslagna. Vi har sett några av de amerikanska Bradley pansarskyttefordon som har blivit utslagna. Det finns väl till och med något videoklipp när en, det som ser ut att vara en svensk stridsfordon 90, går på en dubbelminering. 2 stridsvagnsminer. Så att det, men än så länge törs jag inte påstå, vill jag inte säga att det där är det man ser. Utan det man verkar mera se, det är en klassisk infanteristrid. Där man till fots, eller man åker fram med ett pansarskyttefordon skyddat, och sen så avlastar man. Och sen så ser terrängen verkar vara ganska öppen som vi ser. Och så finns det trädridåer som är sådär 50-100 meter långa, eller breda, som är då i längd flera kilometer. Och det är egentligen där i som striderna står, för det är där i som ryska förbanden har grävt ner sig i väldigt första världskrigsliknande posteringar. Så det är egentligen kampen om alla skyttegravarna som pågår just nu.
Men det puttrar på, även om inte för att förminska det på något sätt då?
Ja, det vi ser egentligen, det är väl att man tar kilometer för kilometer. Där man egentligen har störst framgång, det är ju den terrängen runt Bachmut i dagsläget. Norr och söder om staden, det ser ut som att Ukraina är på väg att genomföra en omringning av Bachmut sakta men säkert. Och den terrängen är ju sannolikt helt, ja, inte lika starkt försvarad så som den övriga terrängen är. Och det är därför man kanske har lite mer framgång där. Det ser ut som att försvarslinjerna, om man tittar på satellitfoton, så finns de öster om Bachmut. Och där har ryssarna grävt ner, så det kommer nog att möta på hårdare motstånd där.
Alltså det finns väl både en politisk och militär logik bakom den här offensiven, eller vad man ska kalla det. Det är väl egentligen förstadierna till en offensiv där, när man håller på och testar med liksom aktiv stridsspaning. Och den militära var väl att antingen var den liksom ukrainska eller den ryska sidan att vi tar någon form av militär offensiv nu i år, för att man inte vill låta den andra sidan förberedas allt för mycket. Men det fanns ju också väldigt starka, skulle jag säga, politiska påtryckningar från väst och inte minst kanske från USA på Ukraina att genomföra en militär offensiv, även om man på ukrainska sidan kanske inte ansågs att man var riktigt färdig. Mm. Vare sig med material eller manskap. Och det hänger ju också ihop med lite grann med den politiska kalendern, därför att amerikanen, Biden-administrationen har ju varit klara med att man har utrustat den ukrainska försvarsmakten med vapen och så vidare. Inte nödvändigtvis därför att Ukraina ska vinna kriget helt och hållet, men för att Ukraina ska hamna i en bättre situation, i en styrkeposition inför det som man antar ska bli framtida förhandlingar med Ryssland, så att säga. Och jag tror att USA också det fanns tankar om att man ville ha klarhet till hösten också inför det amerikanska presidentvalet, så att det här inte ska dra ut. Och i den meningen så tror jag lite grann att ukrainarna har tvingats in att inleda en offensiv där man har inte fått all den materiel man behöver och det man sa från början att man skulle behöva för att göra en offensiv. Och ryssarna har nu haft tid att förbereda sina försvarsställningar. Och det krävs ju egentligen ett ganska stort numerär, rent militärt, liksom tekniskt, matematiskt, för att man ska kunna genomföra då framgångsrikt anfall, och det har man inte riktigt. Och sen så fanns det väl också förväntningar, det var ju lite hypat kanske också i media och den allmänna debatten i väst, att det skulle liksom bli en stor offensiv i år och den skulle liksom avgöra hur kriget skulle, och det tror jag är helt felaktiga föreställningar. För första är det kanske inte blir det en stor offensiv, och om inte ukrainarna hittar någonstans där de kan göra några större genombrott nu, då kommer de ju inte göra det. Och jag tror att kriget kommer att hålla på betydligt längre för jag ser inga förutsättningar för de förhandlingar. Men det har funnits de här förhoppningarna eller förväntningarna på västsidan om ett snabbt avgörande, men samtidigt så har man då av olika skäl inte velat ge Ukraina tillräckligt med vapen för att man ska kunna genomföra det här snabba genomförandet. Så de är ju lite grann låsta i en moment 22-situation.
Vi ska återkomma till viljan att bistå Ukraina. Men en annan sak som vi väl måste nämna är att Prigozjin vände Wagnerstyrkorna mot Moskva. Johan, kan inte du bara kort sammanfatta vad som har hänt där? Om det går att göra kort.
Nej, jag vet inte om det går att göra så här kort. Men man ska ha klart för sig att det finns redan i januari, februari i år, så kommer det ett lagförslag från den ryska duman som läggs fram, som handlar om att se till att privata militära företag ska underställas försvarsministeriet. Och det här förslaget skulle ju egentligen då innebära då att Wagnerstrukturen då skulle hamna direkt under försvarsministeriet. Vi ser under vårkanten också hur retoriken, speciellt från Yevgeni Prigozjin, blir ganska aggressiv mot försvarsmaktsledningen, i det här fallet Sergej Shoigu, försvarsministern, och Valeri Gerasimov, generalstabschefen. Man pekar hela tiden på brist på resurser från Wagners sida, man pekar på brist på viljan från försvarsmaktsledningen att genomföra någonting kraftfullt framåt. Och det utmynnar egentligen i de här striderna runt Bachmut som leder till att Wagnerstyrkan egentligen lyckas med Rysslands enda militära framgång sedan oktober, någonstans där förra året.
Alltså att ta Bachmut?
Att ta Bachmut. Det är ju Rysslands enda militära framgång sedan oktober, kanske det tidigare ändå, september-oktober förra året. Så det vi ser är egentligen en anspänning på en konflikt som pågår under flera månaders tid. Vi kanske i väst uppfattar att det har pågått kanske bara sedan februari, eller sedan mars, april där någonstans. Men det har pågått betydligt tidigare. Det här handlar ju på något sätt också om att ta kontrollen över en lukrativ affärsrörelse i stora delar. Man skulle det här förslaget om att underställa privatmilitära företag direkt under försvarsministeriet är egentligen, jag har beskrivit det lite grann tidigare som en hostile overtake av ett företag. Det vill säga att man går in och med lagkraft då försöker ta över företaget. Alltså egentligen förstatligande utav Wagner om man som är ett privatmilitärt företag. Det här framkommer det kanske inte alltid i den här debatten, för det är diskussioner som har pågått här om vad egentligen som hände. Parallellt blir det då att Wagner har ju dragits ur, och Wagner som ett privat militärt företag har ingen laglig rätt att verka med sina enheter i Ryssland. Däremot så får de rekrytera och finnas som struktur. De har ju ett högkvarter i Sankt Petersburg till exempel. Det här gjorde då att det man gjorde i anslutning här till midsommarhelgen var att man gick ner mot Rostov, Nandano, därifrån som ledningen av den så kallade ryska specialoperationen i Ukraina genomförs. Så man tog över det högkvarteret, är ju ganska anmärkningsvärt. Därefter så i Voronezh, som är den andra stora staden som har lyckats ta kontroll över militära installationer, där var ju platsen för reservstabsplatsen för den här operationen. Så under 24-48 timmar där någonstans så tog Wagner kontroll över den ryska specialoperationen. I stort sett kan man säga. Och på det sättet så satte man ju ett enormt tryck på Moskva och på Shoigu och Gerasimov. Och Gerasimov som de facto sedan årsskiftet leder den specialoperationen i Ukraina. Så det är klart att på det sättet så var det här egentligen ett direkt hot mot, skulle jag säga, den ryska ledningen.
Han är en militär eller en minister?
Gerasimov är generalstabschef, okay. Tillika vice försvarsminister.
Okej.
Jag håller ju helt med Johan, det här är ju en situation som har eskalerat över en lång tid. Det här porträtteras ju ibland som att det skulle vara att Prigozhin på något sätt skulle vara någon oppositionell eller att han kommer utifrån eller står utanför. Och så är ju inte alls fallet. Alltså Wagnergruppen och Prigozhin är ju en produkt av den ryska statsledningen, av GRU, den ryska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Och har det här arrangemanget som har funnits med Wagner i Syrien, i Afrika och i Ukraina, det har ju varit till liksom ömsesidig nytta både för Prigozhin och för statsledningen. Men sen så surnar det till av olika anledningar då, den situation som eskalerar. Och jag tror att Prigozhin hamnade veckan före midsommar i en situation där hans enda utväg var så att säga att gå till anfall. För han insåg att tumskruvarna höll på att dras åt om man ville. Och jag tror att det var precis som Johan säger, jag tror att de här ekonomiska, alltså Prigozhin har ju blivit extremt rik på att ta över naturtillgångar i Afrika, men också de här väldigt lukrativa kontrakten som han har. Och Putin själv gick ju sen ut anmärkningsvärt och sa hur många miljarder som ryska staten har bekostat Prigozhin och Wagner med. Men jag tror inte att det här egentligen var ett organiserat, välplanerat försök till statskupp eller att ta över makten i Ryssland. Utan det var för att Prigozhin på fredagen hamnade i en situation där han förstod att hans tid var räknad och han måste göra någonting. Och då inleder han den här så kallade rättvisemarschen då. Det tror jag inte ska betraktas som ett statskuppsförsök, men ett sätt att hamna i en förhandlingssituation där han, och i någon mening så har han i varje fall hittills, så vitt vi vet, överlevt så att säga och kommit undan med blotta förskräckelsen. Nu tror jag inte att det är någon som egentligen har en klar bild exakt vad som har hänt och vad som gjorde, och framförallt allt det som inte gjordes. Det som var intressant med midsommarhelgen var ju alla de som inte syntes och inte hördes. Alltså inklusive höga, alltså från säkerhetstjänsten, från militären. Vi har väl fortfarande inte hört ryska försvarsministern Shoigu uttala sig, och än mindre då chefen för säkerhetschefen FSB och så vidare. Men vad det här visar är ju de sårbarheter i det system som Putin har byggt upp. Alltså man har ju skapat ett system som är väldigt sårbart med korruption, med där våldskapital betyder allt. Och det här, nu på kort och medellång sikt så har vi ingen aning om vilka konsekvenser det får. Det kan vara så att Putin kommer stärkt ut på kort sikt över det här, därför att han kan kontrollera rensa upp i systemet. Eller att det försvagas, men det är nu uppenbart, tror jag, för ryska befolkningen, för omvärlden, inklusive för Rysslands mer, kanske inte allierade med länder som är mer välvilligt inställda till Ryssland, att Putin-regimen är ett bräckligt bygge, det här är en koloss på lerfötter, och på sikt, alltså, man ser nu sprickorna i muren.
Just det.
Mm. Men det är inte så att Putin, Prigozhin kommer att bli Rysslands nästa president eller någonting sånt. Men då kan man ta två olika slutsatser av det här. Det ena är då att nämligen att Putin inte är så stark som han ser ut, och han är också rationell, eller han är, man brukar säga, transaktionell. Han utsatte sig för ett hot och ett problem i situationen här, och vad han gjorde, det var ju inte att han tog till storsläggan och eskalerade, utan det var ju att han tänkte på sin egen överlämnad. Mycket tyder på att han faktiskt lämnade, satt sig ett flygplan och lämnade Moskva. Han gick ut i ett tufft tal på midsommardagsmorgon, men som backade han ju i princip från de hot och det han hade sagt, och Prigozhin överlevde och var inte längre landsförledare och så vidare. Så att slutsatsen av det här bör ju då kanske vara enligt det här synsättet att det gäller så att säga att fortsätta att utkräva ansvar av Ryssland, fortsätta stödja Ukraina. Sen finns det en annan skola som menar, oj, 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 det kan bli mycket värre än Putin, och det kan bli inbördeskrig och Ryssland kan falla sönder och det är kärnvapen som kommer ut. Och det här tror jag är mycket en oro som finns i Vita huset och i Paris och Berlin. Och att det skulle vara farligt om man tränger in Putin i ett hörn, så kan han eskalera och det kan bli kärnvapenkrig och så vidare. Och det här tror jag är ett felaktigt och också ett farligt tankesätt. För det är Putin som är problemet. Alltså han har ställt till här med ett krig med folkmordsliknande inslag mot Ukraina. Det är det närmaste totalitärt system i Ryssland. Ingenting kan bli bättre i Ryssland så länge Putin sitter kvar med makten. Det är liksom en nödvändig förutsättning att någonting ska gå åt rätt håll. Det är inte en tillräcklig förutsättning, men det är en nödvändig förutsättning för att någonting ska kunna bli bättre i Ryssland och Rysslands beteende visavi Ukraina och omvärlden. Men man märker här lite grann av de här tvetydigheten i signalerna och tolkningarna som finns i olika västliga huvudstäder.
Jo, vi ska prata mer om det. Bara en sak som slår mig här nu. Om Wagnergruppen skulle förstatligas, skulle inte de här operationerna i Nordafrika och så här, skulle inte de bli problematiska då? För då är det plötsligt ryska förband som är där och inte legosoldater.
Ja, nej, men det finns ju en anledning till att man har organiserat det här på sättet med legosoldater. Just därför är det förnekbarhet. Mm. Man kan säga att det här är inte ryska staten som är inblandad. Och dessutom så behöver ryska staten heller inte ta ansvar om folk dör och så vidare. Det såg vi ju tydligt i Syrien, där amerikanerna inledde ett anfall. Man kommunicerade med ryska sidan, därför att man hade en avstämning så att man såg till att man inte skulle döda varandras soldater då. Och då sa ryssarna, nej, det här är inte våra soldater. Och sen så dog det en massa Wagner och ryssarna gjorde ingenting.
Nej.
Där. Så att självklart, det finns ju en anledning till att man har skapat och använt Wagner. Det är väl lite oklart vad som kommer hända med Wagner nu, men det är därför det finns en tvetydighet och lite osäkerhet, tror jag, från Putin och ryska statsledningen. Därför att man vill nog inte helt avskaffa allting. Och de här afrikanska operationerna, som du säger, det är en uppenbar, det måste man lösa på något sätt, så att säga.
Och det är ju en inkomstkälla också för att driva det här systemet. För att, precis som Fredrik är inne på, den stora vinsten med Wagner har ju varit just den här förnekelsebarheten. Och det är ju samma koncept. Så det är en ren kopiering av det här systemet som fanns i början på 2000-talet i västvärlden med Blackwater till exempel, som verkade. Det handlade ju om att ha människor som kan lösa uppgifter som en stat vill genomföra. Men samtidigt så vill man ha förnekelsebarheten, och också förlustsiffrorna är jätteviktigt. Här så finns det inga mödrar som kommer att klaga när folk har stupat, för att de här människorna har ju de facto tagit anställning med bättre lön på ett kontrakt, självvalt, och inte kommenderats dit, utan har de facto sökt sig till det uppdraget. Och det gör ju också att man har kunnat tagit ganska stora förluster på speciellt Ukraina här. Så att det har ju varit fyllt en viktig funktion. Det får nu bli intressant att se, för det pratas ju om Belarus och man ska bygga upp kamper för Wagner där inne. Prigozhin själv har ju tagit, ska ju befinna sig i Belarus enligt uppgift då. Så vi får väl se om det blir kanske uppdelning i två företag då, eller vad kontrakterna blir liksom. Det finns mycket att spekulera i det här. Det har varit en väldigt intressant och spännande midsommarhelg 2023.
Ja, spännande. En annan sak vi ska bara ta upp här innan vi tittar på det här lite bredare perspektivet som vi redan är inne på i och för sig, men Det har ju hållits en del viktiga toppmöten också de senaste veckorna, och det kommer även hållas ett viktigt toppmöte mellan att vi spelar in här och det här avsnittet släpps. Men Fredrik, kan du inte bara snabbt gå igenom vilka det är och varför de är viktiga?
Ja, det har ju funnits en utvecklingen alltså för Ukraina och Ryssland, Ukraina och Ryssland från till västvärlden avgör så mycket av situationen på slagfältet som jag pratat om här. Men det finns ju också en väldigt viktig politisk dagordning, en politisk kalender som rullar på. Och då är det ju så att veckan före midsommar så hölls då en återbyggnadskonferens, man kan säga anordnades i G7-formatet, London Recovery Conference, som har fortsättning på möten som har hållits i Lugano tidigare bland annat och så. Och där är det ju viktigt nu, för det är frågan, kommer västvärlden att kunna generera tillräckligt med resurser för Ukrainas återuppbyggnad och återhämtning och i någon form av ny modern Marshallplan? Det här är ju pengar som inte ryms i de normala budgeterna, till exempel EUs normala budget och så vidare. Och då var den här Londonkonferensen var väl lite ett lackmustest för att kolla hur långt man har kommit. Sen är det ju så att ingen återuppbyggnad av Ukraina är ju möjlig utan säkerhet. Och där kommer man då till frågan om det här militära stödet och Ukrainas möjligheter att försvara sitt territorium och skydda sin befolkning. Och sen är ju inte heller återuppbyggnaden av Ukraina riktigt meningsfull om det inte finns en klart slutmål. Vad ska hända med Ukraina? Vart är Ukraina på väg? Politiskt och rättsligt och så vidare. Och där kommer vi in då på nästa fråga, och det är Ukrainas EU-närmande. Och Ukraina tillsammans med Moldavien fick ju då EU-kandidatlandstatus i juni förra året. Okay. Och då fick man man kan säga att man fick lite grann en hemläxa, det kallas inte för villkor men kriterier eller och så. Och Ukraina fick 7 stycken sådana områden, och då skulle det ske här under det svenska EU-ordförandeskapet en muntlig återrapportering från kommissionen till EU-medlemsländer hur det har gått för Ukraina. Och då är det frågan, hur är Ukraina, finns det nu en tydlig politisk färdriktning för att man ska kunna öppna medlemskapsförhandlingar med Ukraina? Där är vi inte riktigt, men den här frågan diskuterades då på Europeiska rådet som hölls då sista dagarna i juni. Det var liksom det sista stora grejen som hände under svenska EU-ordförandeskapet. Och där säger man då bara att man noterar framsteg. Det verkar som att stämningen inom EU rör sig nu mot en mer positiv hållning mot ett framtid, att man kommer öppna medlemskapsförhandlingarna för Ukraina. Det innebär ju inte att Ukraina kommer snabbt kunna bli medlem. Och både Tyskland och Frankrike ser man nu har svängt och blivit mer positiva till det här. Och sen är då frågan om Ukrainas säkerhet, framtida förhållanden till NATO. Då har vi då NATO-toppmötet som kommer äga rum den 11-12 juli. Som ju inte bara är en viktig hållplats för Sverige och det svenska NATO-medlemskapet, men också för Ukraina. Och där pågår just nu, när det här spelas in, väldigt intensiva förhandlingar. Dels om vad man från NATOs sida är beredd att gå i förhållande till Ukraina. Och där har man ju bottenplattan är ju då, alltså NATO-toppmötet i Bukarest 2008, där Georgien och Ukraina gavs någon slags öppet besked om att man ska kunna bli NATO-medlemmar. Men vi tog ju inga som helst konkreta åtgärder för att liksom steg i den riktningen. Man öppnade dörren men höll den egentligen stängd. Och nu måste ju NATO också för att ha någon slags trovärdighet gå lite vidare. Men samtidigt så finns det ett starkt motstånd, inte minst kanske i Washington och från Biden-administrationen mot ett snabbt ukrainskt NATO-medlemskap. Och då finns det då parallella förhandlingar, och från NATO-länderna har man också varit lite försiktiga. Mycket av det här stödet och sånt som ges till Ukraina, militärstödet, det är ju inte NATO som ger det, utan det är så här Rammstein-formatet som leds av USA, men det är inte NATO. Därför att man vill inte skapa en optik där det ser ut som att NATO är i konflikt med Ryssland. Och därför pågår det nu också förhandlingar som leds av USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, att man skulle ha någon form av deklaration som ligger utanför själva NATO-toppmötet och NATO-formatet om framtida säkerhetsförsäkringar för Ukraina, eller att man åtar sig att på lång sikt stödja Ukraina militärt så att man kan försvara sig. Och det blir ju en viktig också då hållplats i den här politiska kalendern. Och i alla de här fallen tror jag så att det finns här ett gap mellan vad Ukraina förväntar sig, vad Ukraina hoppas och vad Ukraina tycker att man har gjort sig förtjänt av. och vad västvärlden är beredd att ge just nu. Och det, är det, här, och det kommer mycket att handla om, alltså det man på engelska kallar för management expectation här, så att säga. Är glaset halvtomt, är glaset halvfullt? Om man inte är beredd för väst att gå hela vägen och ge Ukraina en klar färdriktning mot EU och NATO-medlemskap. Öppnar man inte upp då för en fortsatt gråzon, en oklarhet som egentligen gör bara tjäna Ryssland, man kan fortsätta det här kriget i all evighet. Så att det är många stora frågor som står på spel just nu.
Just det, och några av dem kanske, något litet mer svar kanske ni har fått när ni lyssnar på det här, om de har hunnit med något på NATO-toppmötet. En annan sak som jag undrar över, alltså nu har vi fått grundpelarna här för det här vi pratar om, liksom hur lätt är det att få en överblick över vad som händer för oss som inte är på plats i Ukraina och som inte har öron i alla de här viktiga rummen där de här besluten tas?
Ja, men jag tycker nog att det som fyller media i mångt och mycket idag är ju ukrainska frågan. Det är ganska central fortsatt.
Ja.
Så att jag tror att vill man följa och ta det här till sig så får man en ganska bred uppfattning av det som pågår. Det här är ingen, som Fredrik var inne på, det här är ingen snabb lösning, utan det här kommer att pågå kanske längre än vad vi hade förväntat oss. Och det är väl, alltså vår förhoppning emellanåt, västvärldens förhoppning har väl kanske emellanåt legat åt att ja, men få det här överstökat och sen så går vi tillbaka till att det ska vara som normalt, så som det var tidigare. Vi får gas i ledningarna och allting blir bra och elpriserna går ner och räntorna sjunker och alla blir lyckliga. Men tyvärr ser det inte ut så. Utan det här är, vi måste vara förberedda. Och det tror jag nu är drygt sådär. Nu är det 16 månader som det här kriget har pågått. Det kommer pågå längre. För det, som det ser ut just nu så är det ingen av de här två länderna, Ryssland och Ukraina, har inte den militära kapaciteten att riktigt kunna avgöra det här än så länge. Utan vi har liksom på något sätt så är vi, det känns mycket ut av det kriget man tittar på är en spegling av två trötta boxare som har mött varandra och sprungit ihop. Och just nu så är det någon typ av återhämtning som sker. Återbyggnad av försvarsmakten. Vi vet att Rysslands försvarsindustri är egentligen opåverkad och de kommer att kunna producera utrustning. Sen kanske det inte håller den kvalitet som vi i väst kanske hade tyckt att varit optimal. Å andra sidan så har vi väldigt lite utrustning att ge också till Ukraina. Vi ser idag att de har fått de modernaste stridsvagnarna, de modernaste pansarskyttefordonen som går att uppringa. De har fått enorma mängder artilleri, de har fått jättemycket smart ammunition. Men Excalibur-ammunitionen som söker upp stridsvagnar och bekämpar den, eller bonusgranaten, samma sak som också slår ut stridsfordon. Just nu så gör de ingen nytta i det kriget som pågår just nu i södra Ukraina. Därför att Ryssland har inga stridsfordon där. De är nedgrävda i Bern. Och där behöver man i så fall vanlig artilleriammunition. Och det finns det för lite utav. Problemet är att vi har ingen försvarsindustri i hela Europa som producerar den här typen av saker. För vi har varit inställda på att efter 90-talets, eller efter murens fall i slutet på 80-talet och den positiva utvecklingen vi har haft på 90-talet och 2000-talet och den synen på att det här är, vi är på väg att jobba tillsammans med Ryssland, globalismen ska knyta nätverk här där affärer och världen kommer vara viktigare än krig, det har varit fel. Så att, och jag tror att om man vill läsa och ta det här till sig, att se att världen, Europa och dess säkerhetsordning är på väg att tyvärr kanske förändras. Läget är på väg att förändras i Europa och vi är i ett sånt skifte just nu. Och när man kanske står mitt i det där skiftet, då kanske det är svårt att kanske läsa av det där som det gemensamma medborgare. Men vi måste vara beredda på att det här är någonting som kommer att pågå ett bra tag till. Och vi måste vara uthålliga och vi står inför ett nästa år är viktiga tidpunkter. 2024 är en viktig tidpunkt. Vi har val i USA och vi har också val i Ryssland. Så att vi får se, det är en spännande tid framöver oss som väntar oss det kommande året.
Tillbaka till det här, vi har givit det vi har, modern fin utrustning. Vi har också utbildat personal. Vi i Sverige har utbildat ukrainsk personal att hantera stridsfordon 90 bland annat. Alltså, Vad går den här gränsen då mellan att bara bistå eller att betraktas som en direkt inblandad i den här konflikten? Kan du säga något om det?
Så det här som det som Sverige har genomfört här och så många andra länder har genomfört, och USA framförallt, skänkt enorma mängder utrustning och bistått med utbildning. Jag skulle säga att det är att bidra till att stödja den ukrainska möjligheten att upprätthålla sin territoriella integritet och försvara sitt land. Men det är samtidigt så är det inte så att vi är en aktiv part i den här konflikten på det sättet. För det krävs, anser jag, andra delar då. Vi ansåg ju inte till exempel vara en aktiv part i striderna under andra världskriget i Finland till exempel, när vi skickade frivilliga soldater dit och vi skänkte enorma mängder utrustning till Finland så att de egentligen kunde försvara norra Finland och avdela resurser söderut. Inte ens då ansåg vi att vi var en del i konflikten. Så att jag skulle säga att det här är vi inte i närheten utan att vara en del i konflikten. Däremot så solidariskt stöd är ju det som utgår. Det är ju på samma sätt som Sverige i mångt och mycket också räknat med någon typ av solidariskt stöd från sina grannar eller från andra i händelse av att det skulle ha blivit en storskalig konflikt av en icke-demokratisk land.
Men det här är ju vår bild, men hur ser Ryssland på det här, undrar man ju?
Ja, men alltså rent folkrättsligt så är det ju så att Sverige eller västländerna eller något länder är ju inte krigförande här.
Nej.
Och jag tror att det är också viktigt att det stöd vi ger, det är alltså i fullt enighet med folkrätten och FN-stadgan och FN-stadgans artikel 5. Och vi gör ju också det här inte bara av solidaritet med Ukraina, utan det är också principiellt viktigt för ett land som Sverige att Ukraina kan värna sin suveränitet och sin territoriella integritet. Därför att de inte tillåts göra det eller kan göra det, ja, då rasar ju så att säga den FN-stadgan, den internationella regelbaserade ordningen och folkrätten samman, så att säga. Så det är väldigt mycket som står på spel här. Ryssland har ju som mål det här, och som Johan sa, den aktiva fasen av det här kriget eller den här intensifierade fasen, den har hållit på nu 16 månader sedan. Själva kriget har ju hållit på sedan 2014, och de ryska krigsmålen har ju varit densamma hela tiden. Nämligen att ta politisk kontroll över Ukraina och göra Ukraina till en vasallstat eller en lydstat. Och det är därför inte heller finns någonting att förhandla om. Därför att de ryska krigsmålen är helt oförenliga med ukrainska och med våra, nämligen att upprätthålla folkrätten och respekten för den europeiska säkerhetsordningen. Däremot så har ju då i den ryska retoriken, alltså det ska man komma ihåg, det är de ryska krigsmålen. Så att säga. Sen har Ryssland andra övergripande politiska mål. Men i den ryska retoriken och i tilltagande, det går lite upp och ner, men i tilltagande särskilt under våren här, så utmålar man det här som en stor konflikt mellan Ryssland och väst.
Mm.
Mellan
det kollektiva
USA,
väst.
Mellan NATO. Och den här retoriken, den har ju funnits under en lång tid, alltså 10-15 år, och att väst är ute för att underminera Ryssland, förstöra Rysslands legitima roll i världen. Och också det här att det är Ryssland som försvarar de traditionella värdena, konservativa värdena, familjen och så vidare och så. Men det här är ju väldigt mycket retorik, och det här gör man ju också för att mobilisera befolkningen, för att kunna förklara vad är det egentligen vi håller på med och varför dör våra soldater i Ukraina. Men i realiteten så är Ryssland har på samma sätt som Sovjetunionen har egentligen en väldigt stor respekt för NATO, artikel 5 och den militära avskräckningen. Och är det någonting som tidigare striderna i Syrien men de senaste 16-17 månaderna har visat här, är hur oerhört noga Ryssland är att inte uppfattas hamna i en militär konflikt, väpnad strid med NATO, därför att det skulle liksom lösa ut artikel 5 och så. Så man får skilja mellan den här väldigt vildvuxna retoriken som ju tjänar liksom olika politiska mobiliserande syften, medan den här mer kallhamrade realistiska analysen som politikerna och militärerna gör i Ryssland. Och det är fullt rationellt, så att säga. De är fullt på det klara med det.
Jag måste ställa en fråga till om det här med hur vi bistår Ukraina. Alltså, skulle ni kunna förklara liksom vad är det man tittar på? Vad är det som avgör om biståndet av militärt materiel kommer fortsätta? Och i vilken utsträckning?
Alltså fram tills för några månader så kan man säga att, och det sker ju också i den här så kallade Rammstein-processen då, där det är mer än 50 länder från hela världen som är med och i olika hög grad. Och man samordnar då bistånd av militärt materiell utrustning. Men allt det som hör till i ökande grad, alltså underhåll, service, alltså det är inte bara själva sakerna utan det krävs utbildning, man måste kunna underhålla. Och det har ju mycket, fram tills någon gång under våren, det har ju syftat för att hjälpa Ukraina i striderna här och nu. Och här och nu menas, det sker ju alltid en fördröjning 3, 6, 9 månader från det att man lovar sakerna till att de kan komma fram, och ibland kan det längre tid. Det som har skett nu under de senaste månaderna, det är nu att västländerna börjar nu ge mer långsiktiga militära program, inte och över flera år. Och det handlar inte om att Ukraina ska kunna vinna kriget på slagfältet här och nu, utan det handlar om att Ukraina ska kunna stärka sin långsiktiga militära försvarsförmåga för att man ska kunna ha en avhållande eller en avskräckande effekt på framtida ryska anfall. Och det är det som också de här förhandlingarna om någon form av säkerhetsdeklaration, man pratar om en Kiev Security Compact till exempel då, för att man ska kunna höja den allmänna försvarsförmågan. Och då pratar man om att man kanske går in i åtaganden som löper över 5-10 år.
Just det, och hur länge har den här idén funnits då?
Är
det,
ja, den har växt fram under de senaste månaderna. Ja. Och det här är någonting som jag tror sköts väldigt mycket och samordnas i det som kallas för Quaden här, nämligen alltså USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. Och vi såg ju också här att Zelensky var ute och reste, det var väl i maj, runt om i Europa, och då fick han löften om militär utbildning och militär materiel, och det var mer av den här mer långsiktiga karaktären. Sen är det frågan, räcker det? Och ibland så jämför man då med Israel. Problemet med Israel-modellen är, den är problematisk av flera skäl, dels därför att Israel har en kärnvapenavskräckningsförmåga. Och dessutom har ingen av Israels fienden själv kärnvapen än, som Ryssland har. Och det andra är att Israel är ju inte ett land som befinner sig egentligen inom fred, utan det är liksom, nej. Och så. Och då är frågan tillbaka, om jag har rätt i min analys, nämligen att de ryska krigsmålen kommer ligga kvar, man kommer fortsätta, men samtidigt så har man då en enorm respekt för NATO, artikel 5. Då borde kanske det bästa för stabiliteten vara att man gav Ukraina ett NATO-medlemskap. Alltså det finns ju de som hävdar då att det skulle vara väldigt farligt, för det skulle eskalera Ryssland och man skulle göra allt för det. Det skulle komma att Ryssland inte vid något av de tidigare NATO-utvidgningarna till Baltikum, till Polen, de andra centraleuropeiska länderna och inte heller nu Finland och Sverige, som Ryssland har egentligen i praktiken bara tyst accepterat det som ett fait accompli. Så här finns det så att säga, det finns en osäkerhet, och man har i väst inte bestämt sig hur man ska lösa Ukrainas framtida säkerhet. Och så länge den osäkerheten finns, och hur stor är uthålligheten, och Johan nämnde liksom att det är presidentval i USA nästa år, vad händer om Trump skulle vilja vinna? Och det är därför man nu i USA försöker sy ihop ett stort paket som kongressen kan anta i höst, som skulle kunna räcka över, man har nämnt siffran 60 miljarder dollar, det kan röra sig om olika, men så att man så att säga binder in även en framtida amerikansk administration åtminstone i något år så att säga. Va? Men det finns stora osäkerhetsfaktorer, och det ska man komma ihåg att Putin och Ryssland, de spelar ju på tid nu, och de spelar på dels att så att säga att vapenleveransen av västs och Ukrainas industriella kapacitet inte ska räcka till för att producera ammunition, men de spelar också på att på västs enhet den ska börja krackelera och falla samman, och det är det stora, det är det som kommer att avgöra det här historiska skeendet i slutändan.
Det som Fredrik är inne på här, som demokrati, det ligger i vår struktur att vi byter ju regeringar och regeringschefer emellanåt. Och därmed så kan också stödet över tid förändras. Speciellt om vi upplever att det inte blir någon framgång på slagfältet. Och jag tror att det är ju det som är mätbart. En framgång på slagfältet i närtid är ju det som gör att ja, men det går framåt eller det går bakåt. Eller är Ukraina på väg att vinna eller är de på väg att förlora? Eller är det på väg att ställa sig i stiltje? Och Ryssland ändå kapitaliserar på det som man lyckades erövra under våren 2022. Så att vi är någonstans där i att väst måste nu våga visa att man orkar hålla ut. Och vi är, historiskt sett så är vi dåliga på det, skulle jag vilja påstå. Men nu gäller det liksom att skilja på det här, att det här är inte någonting som kommer gå över. Om vi inte lyckas hålla emot den ryska aggressiviteten, så kommer den att om 5-10 år ta sig en annan typ av form. Och då kan den vända sig i en annan riktning utav något upphittat, uppdiktat skäl från rysk sida. Så det är det som vi måste förstå.
Möjligheten att Trump väljs skulle ju kunna ändra på USAs utrikespolitik väldigt mycket. Vi har ju andra mer protektionistiska högerledare som röstas fram på olika ställen i Europa. Alltså, hur stort är det här problemet egentligen, var den interna politiken går i länderna?
Det tror jag kommer vara en av de avgörande faktorerna. Och det hänger ihop med det här att, alltså, förståelsen, vad det här handlar om, vad det är som står på spel. Och det här är inte bara en lokal eller regional konflikt någonstans i något konstigt land på Östeuropa, utan det här berör ju oss. Det berör den framtida säkerhetsordningen, vår säkerhet och som Ryssland utmanar. Också insikten att det här kommer att bli långvarigt. Och också insikten att det problemet här är ju egentligen, om man ska vara lite krass, det är ju inte kriget i sig. Alltså, kriget är ett symptom på någonting. Det är ett uttryck för ett ryskt problem. Vi har en Rysslandskris eller ett Rysslandsproblem med en aggressiv imperialistisk utrikespolitik och en auktoritär eller totalitär inrikespolitiskt system. Och det där hänger ihop, för den inre repressionen hänger ihop med den yttre aggressionen. Och problemet kommer inte att upphöra även om man skulle få till stånd ett vapenstillestånd eller någon form av fred med Ukraina, vilket jag inte heller håller för särskilt sannolikt. Och då är det viktigt att de politiska ledarna i Europa och USA förklarar för väljarna att det här handlar om oss. Det är vår framtid, vår säkerhet och vår välfärd och vårt demokratiska system som står på spel. Och att det här krävs en långsiktig uthållighet i det här. Också att stödet till Ukraina bör inte betraktas som en kostnad eller ett pris eller en börda, utan det är en investering. Och det är inte bara en investering i Ukraina, utan det är en investering i det. Och där ser jag att jag ser inte riktigt det politiska ledarskapet och att ledarna, vare sig USA eller Europa, riktigt har förklarat det här för väl. Vi har kommit väldigt långt det senaste året mentalt sett, och det har skett väldigt. Men fortfarande den här långsiktiga strategin, och det krävs ju också att vi har ett långsiktigt mål med Ukraina. Vad vill vi? Det handlar inte om att Ukraina ska vinna kriget, utan Ukraina och Europa ska vinna freden. Är man då otydlig med Ukrainas framtid och EU och NATO-medlemskap och så, ja, då blir det, då kommer vi hamna i den här gråzonen igen och den otydligheten, och det är det som Putin och Ryssland hela tiden har utnyttjat här. Så att det kommer att vara jätteviktigt att förklara det här för väljarna. Nu är ju, alltså i Sverige och de flesta europeiska länderna, så är ju den folkliga viljan att stödja Ukraina väldigt stor fortfarande, ska man komma ihåg. Men det är hög inflation, det är höga räntor. Man vill gärna liksom parkera det här och gå vidare med viktigare saker. Och då är det viktigt att de här politikerna förklarar helt enkelt vad som står på.
Men det är ju en utmärkt fråga för en högerpopulist att säga att vi vill inte betala för någon annans krig.
Ja,
det är ganska stor risk att man kan använda det här.
Och högerpopulister eller vänsterpopulister.
Absolut.
Och jag menar, vi tittar i Frankrike som ju också kommer att ha val så småningom. Och där är ju alternativet då antingen Le Pen, eller mer så att säga på den liksom kommunistiska sidan, och där båda då är starkt liksom kritiska och problematiska eller till stödet till Ukraina. Det här går ju igen i många olika europeiska länder. Så att det är lätt att måla upp massa mardrömsscenarier här, och det är problematiskt. Men vi ska ändå komma ihåg att Europa och väst har ju samlat sig det senaste snart 1,5 året på ett sätt som ju ingen hade kunnat förvänta sig eller ana i hösten, vintern 2021 och så vidare. Så att jag tycker ändå att vi, när det blir på allvar, så har vi ju lyckats samla oss hittills, och vi har tagit steg för steg det vi måste göra. Men som sagt, det krävs en större berättelse, en idé om färdriktningen, och att vi ger upp den här tanken som är så frestande att det finns en snabb lösning på det här. Det är en quick fix, och om några månader och sen kan allting bli. Världen kommer aldrig bli som den var före den 24 februari förra året. men vi kan skapa framtiden. Och om vi vill, väljarna, politikerna, medborgarna, så kan vi ta kontroll över framtiden. Men det kommer att krävas ansträngningar, det kommer att krävas investeringar. Och säkerheten, försvarsutgifterna i Europa kommer ju bara behöva öka framöver. Och jag tror inte att 2% kommer snarast att utgöra ett minimum snarast än ett tak, så att säga. Mm.
Måste återvända till en annan sak här, Johan. Det här som hände, som du berättade om igår, sin Wagner vände sina trupper mot Moskva. Alltså, hur ser Rysslands, vi ska väl kanske inte kalla dem allierade, men de som åtminstone inte har fördömt Ryssland, som fortsätter ha handelsförbindelser med Ryssland och så här, hur ser de på Putins ställning och på hur hans regim ska överleva? Går det att säga något om det?
Det är klart att länder som Kina och som Indien, som är två stora partners i affärsuppgörelse med Ryssland, de fortsätter ju sina affärer som i stort sett som vanligt. Det är klart att båda nämner ju emellanåt att man beklagar att kriget pågår, för att krig är ju, oavsett från vilken horisont eller från vilken del i prismat man tittar in, så är det ju beklagansvärt. Och det försvårar ju också affärer. Det finns ju en överspridning ibland att man påtalar att nu kommer de här typen av produkter från de här länderna och nu används de i konflikten och så vidare. Jag tänker här på Iran till exempel då, och som har försett Ryssland med olika vapentyper. Så att det har ju funnits också någon bild av att Kina skulle kunna agera medlare i den här konflikten. Men jag tror varken den ryska eller den ukrainska sidan är riktigt färdiga för det. Vi såg ju också något afrikanskt försökare som besökte Moskva och Kiev för att försöka göra möjligheten till någon typ av fredsförhandling ur ett annat perspektiv än det kanske mer traditionella. Men det är också, än så länge, så ser det ut att vara lönlöst. Är det här en global konflikt? Nej, jag tror inte det. Man ska se det så, utan det här är de facto en regional konflikt. Men man får inte glömma bort att Europa är en otroligt viktig marknad för hela världen på det sättet. Så det har ju implikationer, har det förstås. Men affärsuppgörelser mellan Kina och Ryssland, de kanske snarare ökar. Därför att Ryssland måste söka en ny marknad i Kina. Och de kanske ökar med Indien också, därför att Ryssland måste söka sig en ny marknad. Och vi ser också att Ryssland försöker ju bredda sina marknadsbitar i Afrika, Sydamerika och så vidare, för att hitta nya ställen där man kan få avsättning för de produkter som man tillverkar. Och framförallt för sina råvaror. För det är ju det som Ryssland har haft som inkomst, det är ju primärt då råvarorna. Och försäljning av sin försvarsindustri, såklart.
Jag tror ändå, kanske nyansera det lite, jag tror ju, alltså för en ledare som Putin, som är en auktoritär eller totalitär diktator, och vars system, det är många analytiker som beskriver att det liksom finns ett tydliga inslag av, så att säga, maffialogik i styret. Alltså, hans auktoritet bygger på att han kan projicera styrka, uppfattas att han är stark och att folk också är liksom underförstått rädda för honom, att han har, så att säga, eskalationsöverhägighet, eller han kan göra saker som vi andra inte kan svara på, eller att vi är rädda för, och liksom, våldsmonopol som man pratar om i kriminella kretsar. Och här visar ju sig Putin inte alls vara så stark, så att jag tror visst har hans anseende även internationellt fått en törn i det här. Det är också intressant att han ringer då på midsommardagen, på lördagen där, så ringer han den kazakiska presidenten för att få, så att säga, stöd och uppbackning. Och kazakiska presidenten säger att det här är ett inrikesryskt problem och det här lägger vi oss inte i. Sen tror jag att det här är problematiskt för Kina, därför att Kina har ju investerat mycket och Kina har ju långtgående gemensamma intressen som Ryssland och Xi och Putin. Och för Kina är det väldigt viktigt det här med regimstabilitet.
Mm, just det.
Alltså Xi kan tycka illa eller bra om Putin, men det är inte det det handlar om. Men att man kan byta ut ledare, eller att ledare svaga avsätts, det är inte någonting som ligger i Kinas intresse. Samtidigt så får vi utgå att Kina gillar vinnare och liksom säkra, starka. Och det, frågan är hur säker och stark framstår Putin här. Och det vi vet om alla diktaturer, det är att de är stabila till den dagen de är inte stabila, och då kan det gå väldigt fort.
Mm, just det.
Vi såg ju också lite grann att det gick ju lite grann, åtminstone i västvärlden, en liten skakning genom systemet. Så här, oj, någon är på väg mot Moskva och kilometrarna blir bara kortare och kortare på rapporteringen liksom, mot att någon de facto kommer att kanske stå vid Kremls portar och banka på. Att det skulle ske i en kärnvapennation, det tror jag sätter många, många sätter i halsen när man tänker att oj, är det, så här, är det här möjligt i en kärnvapennation?
Är det så skört? Eller?
Är det så skört? Ja, ja. Och det har ju, systemet har ju blivit så bräckligt därför att man har skapat ett parallellt system som Wagnergruppen som man inte har kontroll över automatiskt. Och det kanske också indikerar att någonstans vi vet att Wagnergruppen är skapad utav GRU för att användas som ett utrikespolitiskt instrument primärt i Afrika. Vi vet också att Prigozjin i en av sina samtal säger att när de fick ett telefonsamtal att kan vi använda Wagner i Ukraina igen? Så på bara ett par, tre dagar så befann de sig på plats med Wagnerstyrkor som de hämtade hem från Afrika. Och sen har det skett en ganska intensiv rekrytering av Wagner. Vi har dessutom sett hur Prigozjin har plockat ut en 30 000 personer kanske då ur fängelsestrukturer. Kanske mindre, vi vet inte exakt. Men att då bygga en sån här struktur och sen inte ha kontroll över den, det gör ju också att såna här saker de facto kan inträffa. Och jag blev lite förvånad att man så obehindrat kan transportera sig på ryska vägar och i riktning mot Moskva. Från Rostov till Moskva är det 100 mil och Voronezh ligger på halvvägs på vägen, 50 mils avstånd till Moskva. Den som har åkt på ryska motorvägar vet att var tionde mil så är det checkpoints som ska passeras där man ska sänka hastigheten till 30 km i timmen. Det står folk från inrikestrupp med kalasjnikov på bröstet. Och varje gång man passerar en länsgräns så är det likadan sån där kontroll som för man byter säkerhetsstrukturer länsmässigt också. Så att alla de här länsposteringarna, de kunde de placera ganska fritt, Wagnergruppen. Och det måste ju någon ha gett order och direktiv om. Så det finns ju liksom, det har ju pågått någon typ av parallellverksamhet som vi inte vet så mycket om, men det är ju klart att det kan ju också vara så att man har varit väldigt rädd för Wagnerstyrkan på något sätt. Och att man då blir det den här passiviteten någonstans som uppstår att oj, det är bäst att inte göra någonting för då kan jag bli inblandad och då blir det här fel. Och det är ett ganska vanligt, ska jag säga, ryskt beteende utifrån de erfarenheter som jag har. Att det är hellre att inte göra någonting än att agera.
Och göra fel.
Ja. Det är väl lättare liksom att inte göra någonting, göra sig anträffbar på telefonen under 6, 12, 18, 24 timmar. Det är ett vanligare beteende än att agera i någon för att förhindra någonting.
Nu ska vi komma ihåg att allt det här är ju en konsekvens av att Ryssland påbörjade kriget mot Ukraina och att det har gått så dåligt. Det här är ju liksom ett självpåtaget problem som nu Putin och Ryssland är utsatt för. Och igen, alltså Rysslands, det största hotet mot Ryssland är Ryssland. Alltså det farligaste för ryska medborgare är det egna systemet. Men så att säga, det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om det här kommer att kollapsa snart eller inte. Det kan vara, man kan öka repressiviteten, Putin kan sitta kvar länge. Det var ett kuppförsök mot Erdogan i Turkiet som misslyckades och han blev bara starkare på det. Men igen, alltså sprickorna i muren går inte längre att måla över och systemet börjar krackelera så att säga. Och det är nu synligt för alla. Och precis som Johan säger att den ryska, vad som ju händer nu med befolkningen, samhället och sociologet, det är liksom den här pacificeringen. Man vill inte veta av kriget och man vill hållas utanför, man vill inte bli inblandad. Det kanske intressantaste under midsommarhelgen var allt det som inte sades och inte gjordes. Och de människor och trupper som inte kom ut på gatorna till stöd för Putin. Inga guvernörerna som inte gjorde stöduttalanden och så vidare. Och det tror jag var minst lika mycket viktigt som allt det som hände där. Så att säga. Och det var många nog som gjorde sig oanträffbara just då, som Johan säger.
Vi börjar få ont om tid här. Vi ska bli klara idag också. Vi har ju redan pratat om framtiden eller framtida utmaningar, men ni som följer det här noga, vad kommer ni hålla koll på för att förstå utvecklingen de kommande månaderna? Vad säger du, Fredrik?
Utvecklingen på slagfältet är ju liksom en uppenbar faktor, ja. Men det är farligt, eller det blir lite för smalspåret om man bara tittar på det, och vad jag håller utkik här, det är så att säga vad den västliga politiken, dels i termer av stöd till Ukraina, hur långt är man beredd att gå när det gäller återuppbyggnad, när det gäller EU-närmande, när det gäller säkerhetsgarantier och NATO. Men också hur man upprätthåller så att säga Rysslands politiken, ansvarsutkrävandet, isoleringen, sanktionerna och så vidare. Så det kommer jag definitivt att hålla ögonen på. Och också samspelet mellan USA och Europa här. Och det här, just nu befinner vi oss i det lite oväntade paradoxala situationen att det är snarast USA som är återhållande nu. Mm-hmm. Och de europeiska länderna som vill se ett tydligare arrangemang och stöd för Ukraina.
Johan, vad säger du? Vad kollar du på för indikatorer och händelser?
Ja, som militär så för mig är det militära läget och utvecklingen på slagfältet. Det är sånt som jag följer primärt. Men det är också det politiska stödet som Fredrik var inne på. Här är ju mycket diskussioner om vilken typ av utrustning som kan komma och att det fortsätter att komma stöd till Ukraina. Jag tänker bland annat här nu på att det finns, som Fredrik var inne på, ett europeiskt tankestöd för utbildning av F-16 till exempel, stridsflygplanet. Men att det finns en amerikansk återhållsamhet att släppa till de här planerna än så länge. Det handlar mycket om tekniköverföring och systemet i sig är ju fortsatt operativt i stora delar av västvärlden och kommer att vara så kanske åtminstone 5-10 år till för ett antal länder. Så att vi får se hur den där frågan, just med stridsflyg, tycker jag är väldigt intressant att följa. Sverige har ju också en idé om att utbilda ukrainska piloter på JAS 39 Gripen för att lära sig liksom mer taktisk flygning och den biten. Som en orienterande utbildning, om man valt att kalla det. Och det är sådana delar är viktiga. Men sen är det också, vi har nämnt här tidigare också, det här uthålligheten på den teknik som man har fått. Man får inte glömma bort att det som Ukraina har fått rent militärt här. Det är ju ingen överskottsmateriel eller surplus eller andra sorteringar, utan det här kommer ju, majoriteten av det här kommer ju direkt från europeiska försvarsmakter som har valt att avdela valda delar till Ukraina. Det blir 10 stridsvagnar där, Leopard, det blir 10 stridsvagnar där och det blir 10 där och så vidare. Men det här är ju absolut moderna grejer och sådana här grejer måste också underhållas, så det måste byggas en underhållskedja och vi ser att det pågår diskussioner om att det ska ske bland annat i Polen då, men jag såg i nyheterna senast, man var inte riktigt överens om vad är kostnaden för att serva och underhålla en stridsvagn då. Och de här pengarna bland annat kommer ju från Europeiska unionen som kan bidra med utanför budgeten, den fasta budgeten, resurser om att kunna bygga, ska jag säga, kritisk militär infrastruktur för att kunna långsiktigt, och det har ju Fredrik varit inne på, att kunna vara med och driva det här stödet till Ukraina långsiktigt. Och det är det som är viktigt. Och det känns positivt att vi ändå har tagit så viktiga steg under 2023 här så här långt. Och jag kommer fortsätta att titta på den här typen av utveckling. Så att det militära röret är lite mitt, men det finns också överspridningar i politiken och stödet där.
Hörrni, avslutningsvis då, kanske du började svara på det här, men jag tänkte fråga er om ni var tvungna att välja en insats från Ukrainas vänner och allierade. Vilken är viktigast för Ukraina på lång sikt? Vad säger du, Johan?
Nej, det är det politiska stödet, uthålligheten.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, det är ju att ge det långsiktiga säkerhetsstöd så att Ukraina på sikt kan, inte bara nu vinna kriget, utan på sikt kan värna sin frihet, sin territoriella integritet och sin suveränitet. Och det är ju avgörande för hela stabiliteten och säkerheten i Europa.
Överslutnant Johan Huvinen, lärare på Försvarshögskolan, Fredrik Lödqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier. Tack för att ni kom.
Tack.
Tack.
Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, kika in på ui.se. Där kan man också klicka sig vidare till Centrum för Östeuropastudiers egen sajt där det finns massa spännande saker att läsa. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.